إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Vi har tidigare nämnt att Allah subhanahu wa ta'ala har sänt ner Koranen och Sunna. Och om muslimerna vill följa den korrekta islam så måste de följa Koranen och Sunna. Och orsaker till att muslimerna har det så dåligt och är så förnedrade som de är på många ställen i världen idag är på grund av att de har vänt sig bort från Koranen och Sunna. Och det är också något som har lett till att de har hittat på saker i religionen. Och då har de blivit svaga och Allah subhanahu wa ta'ala har skickat fiender som har tagit makten över dem och så vidare. Så en jätteviktig fråga, det är vad är vägen tillbaka till ära? Hur ska muslimerna åter få sin ära? Så som de hade de första 100 åren, eller första 700 åren av islam ungefär, när de styrde nästan halva jorden. Hur ska muslimerna få tillbaka den här äran? Där profeten sallallahu alaihi wasallam sa till exempel att jag har fått seger med en månads avstånd. Om kuffar visste att han skulle komma efter en månad så gav de upp. Så vart är vi jämfört med detta? Och han nämnde också en hadith att då vi har kärlek till det här livet och hatar döden så kommer Allah att ta bort den rädsla och respekt som kuffar har i deras hjärtan för oss. Och han nämnde också att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att sända straff över muslimerna, en förnedring, om de sysselsätter sig med dunya och haram och lämnar det som är obligatoriskt tills de vänder sig tillbaka till religionen. Så det finns inga genvägar att komma tillbaka till ära i islam. Det finns inga genvägar att vi kan göra det genom val eller vi kan göra det genom integration i samhället. Jag vet inte vad som folk försöker hitta på för nya saker. Utan det enda sättet för muslimerna att få tillbaka sin ära är att gå tillbaka till religionen, till Koranen och Sunna. Som Allah säger i Koranen, Inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Att Allah kommer sannoliken inte att ändra situationen av ett folk förrän det att de ändrar på sig själva. Så det finns inga genvägar. Och vi kan inte sitta hela tiden och skylla på kuffar. Säga att allting är Amerikas fel. Utan det är också vårt eget fel. Som Allah säger i Koranen. Wama asabakum min musiba fabima kasabat aydikum. Att ingen katastrof har drabbat er förutom att det var ert eget fel. Så det som har drabbat muslimerna är vårt eget fel. Vi kan inte bara skylla på kuffar. Jo, de har också en del, en skuld. De bär också en skuld i allt detta. Men det största felet ligger i oss. Om vi ändrar på oss så kommer Allah att ge oss ära. Återigen, som Umar radiallahu anhu sa, att vi är ett folk, vi var det lägsta av folk. Och sen ärade Allah oss med islam. Och om vi söker ära i någonting annat än islam så kommer Allah att förnedra oss. Så Allah gav muslimerna ära med islam och ingenting annat. Och vi kommer inte att få ära förrän om vi håller fast vid den här religionen. Men om vi försöker att efterlikna kuffar så kommer Allah att förnedra oss. Så det här kräver två saker. Som vi sa, det första är att vi vänder oss tillbaka till islams källor och praktiserar dem. Och Koranen är ju självklar. Men vad gäller sunna så har den tyvärr blandats med saker som inte stämmer. Man har tillskrivit profeten sallallahu alaihi wasallam falska saker. Och det här är klart och tydligt, det finns i böcker, alltså vad som är sahih och inte sahih, vad som är autentiskt och vad som är påhittat. Men folk har ingen koll på detta. Folk bara berättar vad som helst. De hör någon hadith, de säger okej, men vi gör det här. Och det kanske är någonting som folk har hittat på. Och så dyrkar de Allah på ett sätt som inte har någon grund i islam. Så om vi vill gå tillbaka till islamkällor, då måste vi veta vad är det som är islamkällor. Vad är det som profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt och vad han inte har sagt. Och då måste man känna till lite grann om hadith. Vad är en autentisk hadith, vad är en svag hadith, vad är en påhittad hadith och så vidare. Och det här är någonting som ulema, som Sheikh Albani Allah yarhamu, ständigt brukar tala om, då han talar om at-tasfiha wa tarbiya, att vi måste rena islam. Vi måste rena islam och vi måste uppfostra muslimerna. Rena islam från de saker som har lagts till, som har smutsat ner islam, som inte är från islam. Som felaktiga trosuppfattningar, falska lagar som inte har någon grund i islam. Rena islam för de falska haditherna som har tillskrivits profeten alaihissalatu wassalam. Eller de fiqh-åsikterna som inte har någon grund i islam. Tafsir, da'wa, allt som inte har någon grund i islam, som är en bid'ah eller någonting påhittat och så vidare, måste tas bort från religionen. Vi måste rena religionen från dessa saker. Och sen när vi har renat den, då måste vi uppfostra muslimerna på det som är korrekt, det som är rent, Koranen och Sunna och sahabas förståelse. Och då kommer vi inshallah ta'ala att få ära återigen. Tayyib, vad är hadith? Hadith på arabiska betyder någonting nytt på språket, men hadith i den islamiska terminologin betyder det som tillskrivs profeten sallallahu alaihi wasallam gällande tal, handling, godkännande, beskrivning, hur han såg ut eller hur han var i sin karaktär. Fem saker. Det som man tillskriver profeten sallallahu alaihi wasallam av tal, att han sa någonting eller att han gjorde någonting eller att han godkände någonting, eller man beskriver hur han såg ut eller hur hans karaktär var. Det finns ord som är synonymer till hadith, som till exempel athar eller khabar. Dessa är synonymer till hadith. Och en hadith, vi hör ju ofta bara att profeten sallallahu alaihi wasallam han sa, eller hur? Men om du går tillbaka till dess grund, eller vad säger man, dess källa, så finner du att den här hadithen har en kedja. Bukhari, när han berättar hadithen, berättar den från en person, hans sheikh, som berättar den från en person, som berättar den från en person, som berättar den från en sahabi, som berättar den från profeten sallallahu alaihi wasallam. Och det här kallas för kedja, en berättarkedja på hadithen. Och den här berättarkedjan är otroligt viktig, för det är genom den som vi kan veta om hadithen är autentisk eller inte. Och det här kallas för mustalaha i islam, att man lär sig känna till hadither och kunskapen om hadither och dess kedjor. Och det här med kedja, att hadithen har en kedja, är någonting unikt för muslimerna. Och det här är även någonting som kuffar har erkänt, de som är orientalister. De har sagt att det här finns inte i någon annan religion. Om du går tillbaka till Bibeln, till buddhisternas böcker, hinduernas böcker, du går tillbaka till kuffars historia, så finner du inte någon bok som har en berättarkedja. Att den här mannen sa, att han sa, att han sa, att Napoleon sa. Det finns inte. Det står bara direkt Napoleon sa, Caesar sa, Jesus sa, han sa, Hitler sa och så vidare. Så det här är någonting unikt för islam. Att vi vet exakt vilka som berättar att profeten sa när man sagt någonting. Och det här är, det kallas för ilm al-rijal också. Vi har böcker. Det finns en bok som heter Al-Kamal till exempel. Den är ungefär 40 volymer. 40 tjocka volymer på 400-500 sidor. Och det handlar bara om personer som finns i de här berättarkedjorna. En person kanske, han talar om det 4-5 sidor. Och nämner vad 40 eller 50 personer säger om den här personen. Och hans liv, och han föddes, var han kom ifrån, hur han var som människa. Finns det någonting som vi kan kritisera den här mannen med? Och vi kommer att nämna det inshallah så småningom. Men att det finns, det här är bara en bok. Den här Al-Kamal till exempel. Tahdhib Al-Kamal och så vidare. Men det finns hundratals sådana här böcker. Du kan fylla hela det här rummet med sådana böcker. Som talar om personerna som har fört vidare sunnan. Så det här är någonting unikt för islam. Det finns inte i någon annan religion eller ideologi. Och vissa av salaf har sagt detta, som Sofian, han sa, sannoliken så är berättarkedjan den troendes vapen. Om man inte har något vapen, vad ska han då slåss med? Alltså det är det som skyddar oss. Någon kommer och säger någonting, då vet vi nej, den här kedjan är svag. Vi skyddar sunnan med det här vapnet. Och Abdullah ibn Mubarak, han sa att al-isnad, kedjan, är från religionen. Och om det inte vore för kedjan så skulle vem som helst säga vad som helst. Om den här kedjan på hadithen inte fanns, då skulle vem som helst kunna säga vad som helst. Och Ibn Sirin, han sa i början, alltså på sahabas tid och de som levde efter honom, så brukade man inte fråga efter kedjan. För folk litade på varandra. Men när fitnan kom, när det kom sekter i islam, då började vi att fråga efter kedjan. Så de som var från Ahl Sunna, som var trovärdiga, som följde profeten Sunna, alaihi wasallam, vi accepterade deras hadith och vi förkastade hadithen från Ahl al-Bidah. Och det har också sagts i hadithen av profeten sallallahu alaihi wasallam där han sa att det kommer alltid finnas en umma, en del av min umma som är segerrik, en grupp från min umma som är segerrik på sanningen. Och de kommer inte att skadas av de som motsätter sig dem eller de som sviker dem. Och nästan alla ulama de har sagt dessa segerrika, denna segerrika grupp, det är Ahlul Hadith. De som håller fast och studerar profetens hadither sallallahu alaihi wasallam. Och de har många dygder, folket av hadith. De som har fört vidare hadithen. Som vi sa, de är den segerrika gruppen. Och då profeten, alaihissalam, han sa också لِيُبَلِّغَ شَاهِدَ مِنْكُمْ الْغَائِبِ. Nej, så låt den som har hört någonting förmedla det till den som inte har hört det. Och utan tvekan så är Ahlul Hadith de som förmedlar mest av profetens uttalande, sallallahu alaihi wasallam. De faller in under den här hadithen. Och då han sa också نَدَّرَ اللَّهُمْ رَأَنْ سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَوَعَاهَا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ. Att må Allah ge ljus i ansiktet till den som hör en hadith från oss. Memorera den och berätta den till den som inte har hört den. Och Ahlul Hadith utan tvekan faller in under den här hadithen. För det är de som verkligen har hört och de som studerar profetens uttalande och för dem vidare till andra människor. Och alla hadith som talar om dygden av att sända frid och välsignelse över profeten alaihissalam, de är också mycket unika för Ahlul Hadith. För varje gång de läser en hadith eller skriver en hadith, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Ibland de studerar en hadith, den kanske har berättats från 70 eller 80 olika vägar. Och varje gång, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Och då får man mycket belöning för detta. Sufyan al-Thawri brukade också säga att änglarna är himlens väktare och Ahlul Hadith de är jordens väktare. Och Yahya ibn Ma'in, en av de stora ulama från förut, och Imam Bukhari drömde, de hade en likadan dröm ungefär, att de stod och viftade bort flugor från profeten sallallahu alaihi wasallam när han sov. De stod med någon slags fläkt eller vad det kallas för. Och viftade bort flugor från hans ansikte när han sov. Och när de gick för att få den här drömmen tolkad så sa de att ni är folk som tar bort lugn från profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och det sägs också att det var en av anledningarna till att Imam Bukhari skrev hans bok. Och Imam Shafi'i, han sa ett fint uttalande. Han sa, om jag ser en man från Ahlul Hadith så är det som att jag ser en profet som lever. Inte att han är en profet, utan han är som en profet. Alltså han, det är som att jag ser en levande profet. Och Imam Ahmed brukade säga, Ahlul Hadith är de bästa som talar om kunskap. Så vi går nu in i uppdelningen på hadith. Hadith kan delas upp till två kategorier. Maqbul och mardud. Hadith som vi accepterar eller hadith som vi förkastar, som vi inte accepterar. Det här är en generell uppdelning. Det finns hadith som accepteras, som är då autentisk, och hadith som är mardud, som är förkastad. Och vad gäller den första kategorin, eller maqbul, den hadithen som accepteras, som är godtagbar, autentisk, så har den också kategorier. Och den första av dessa kategorier, det är sahih. Har ni hört talas om sahih hadith någon gång? Man säger denna hadith, den är sahih. Den är autentisk. Okej? Okay? Och för att förstå alla andra kategorier som kommer efter, måste man förstå sahih. Den har fem villkor. Och det här är jätteviktig kunskap. Vi muslimer, vi säger profeten alaihissalam, han sa. Om någon kommer och säger vad då han sa, hur vet du det? Du säger det finns en hadith, vad är hadith? Då måste du kunna berätta de här sakerna. Och vi ska inte fördjupa oss i 50-60 lektioner, vi har en lektion om det. Så jag hoppas att ni verkligen lyssnar och förstår vad vi säger. Sahih har 5 stycken villkor. Det sägs att hadith sahih är al-hadith alladhi tasala sanadahu binaql adl al-dabit an mithlihi ila muntahahu min ghayri shudud wa la illa. Det är den hadithen som berättas med en oavbruten kedja. Här är första villkoret. En oavbruten kedja till slutet. Alltså från Imam Bukhari till exempel till profeten sallallahu alaihi wasallam. Kedjan är oavbruten. Och vi kommer förklara vad som menas med det. Och sen kommer 2 villkor gällande den som berättar hadithen. Han ska vara adl. Han ska vara en religiös människa. En pålitlig människa. Och han ska vara dabit. Han ska ha precision. Exakthet i det som han berättar. Och hadithen ska inte vara motstridig. Och den ska inte ha dolda defekter. Den ska inte ha dolda defekter. Alltså kedjan ska sitta ihop. Den ska vara oavbruten från början till slut. Och de som berättar hadithen ska vara trovärdiga, praktiserande muslimer. De ska ha precision. Och hadithen ska inte vara motstridig och den ska inte ha dolda defekter. Och vi ska förklara alla de här 5 villkoren inshallah ta'ala. Vad som då menas med att kedjan är oavbruten är att varje person i kedjan har hört från den som han tog hadithen ifrån. Han har hört från personen som han narrerar hadithen ifrån. Okej? Okay? Ibland är det lättare att förstå när man nämner motsatsen. Eller hur? Vi nämnde förra veckan en hadith där vi sa att Imam Malik sa att An-Nafi' sa till honom att Ibn Umar sa att profeten sa sallallahu alaihi wasallam. Så okej, okay, här har vi en kedja, eller hur? Malik, Nafi', Ibn Umar. Om Imam Malik säger att Ibn Umar sa, han nämner inte Nafi', då är den här kedjan inte, den är oavbruten, den är bruten kan man säga. Kedjan är bruten, okej? Okay? Det betyder inte att Imam Malik ljuger. Det händer ibland att folk förkortar kedjan. De vill bara få fram hadithen, så de säger men Ibn Umar sa att profeten sa sallallahu alaihi wasallam, och han nämner inte kedjan. Hadithen kan vara autentisk, men om vi finner i en bok att Imam Malik sa att Ibn Umar sa att profeten sa sallallahu alaihi wasallam, och vi vet att Imam Malik träffade inte Ibn Umar, utan det finns någon person emellan dem, då säger vi att den här hadithen är inte accepterad, för dess kedja är oavbruten. Okej? Okay? Och det kan vara genom att utelämna en person eller 2 personer eller 3 personer eller mer. Och sen 2 villkor gällande de som berättar hadithen. Det första är att personen är adl. Och det betyder att personen har taqwa. Han är gudsfruktig. Och att han inte är en syndare. En fasik. En som begår stora synder. Eller ständigt gör små synder. Alltså samma små synder. Och han har khawarim. Han har khawarim al-murua. Han har vett och etikett eller vad det heter. Han går inte emot de traditioner som finns i landet. Okej? Okay? Som till exempel, förr i tiden så ansågs det fult att gå och äta på gatan. Och om någon gjorde det, då sa den här personen han har ingen adab. Vi tar inte hadith från honom. Till exempel. Eller att inte täcka håret. Förr i tiden var också någonting som för männen, ja. No. Det var också någonting som ansågs vara opassande. Vi ska fördjupa oss i den här punkten sen också. Sen att personen har precision. Det betyder att han har starkt minne. Otroligt starkt minne. På ett sånt sätt att han hör en hadith eller han skriver ner den och sen kommer ihåg den. Och om du ber honom att berätta hadithen så kommer han att berätta den precis så som han hörde den. Okej? Okay? Till skillnad från en person som kanske hör en hadith och så frågas han efter en månad, kan du berätta hadithen? Då säger han, men på ett ungefär. Och han glömmer massa ord och sådär. Den här personen, han är inte dabit. Hans hadith accepteras inte. Och vi kommer också nämna det här så småningom inshallah. Och sen att hadithen inte är motstridig. Det betyder att du har en hadith som till exempel berättas av 15 människor. Vi ska ta ett exempel. Att profeten sallallahu alaihi wasallam pekade med fingret i bönen. I tashahud. Han pekade med fingret rakt fram. 15 stycken. Stora imamer i kedjan. Från 15 olika vägar har hadithen berättats. Att han pekade. Och så kommer en man. Han är också pålitlig. Men han säger att profeten sallallahu alaihi wasallam. Vad heter det? Haraka. Han rörde på fingret upp och ner. Hetsigt liksom upp och ner. Så då säger vi att den här mannens hadith motstrider de 15 andra. Och därför accepterar vi inte denna hadithen. Utan vi håller oss till de som är mer pålitliga och mer i antal. Den här mannen, han är pålitlig. Men det kan vara någonting som han har gjort fel bara. Han har hört fel och så vidare. Och för att vara på säkra sidan så håller vi oss till det som majoriteten berättar. Och de som är mer pålitliga, eller vad kan man säga, han är pålitlig men de är ännu mer thiqa, yani, pålitliga. Förstår ni exemplet? Okay. Och att hadithen inte ska ha någon dold defekt. Och det här betyder att hadithen kan ibland ha, eller kedjan kan ha en dold defekt. Som man, om du läser den så kommer du inte se den. Du ser alla de här personerna i kedjan, de är pålitliga. Och kedjan, den är oavbruten. Du säger hadithen är sahih. Men så läser du, nej men vadå, Bukhari säger den är da'if. Varför? För hadithen har en illa. Den har någonting klandervärt. En defekt som de vanliga människorna inte kan se. Och de säger till exempel, det var en man som var pålitlig. Han skrev ner hadither. Och berättade från sina böcker. Det här är godtagbart. Man kan skriva ner hadithen och ta hand om sina böcker och sen berätta från böckerna. Den här mannen gick till en sheikh och skrev ner 20 hadither. Och sen när han gick ut därifrån så kom det en stark vind. Och alla papperna blåste iväg. Så gick han hem. Så kom det en man till honom för att lära sig de här haditherna. Så vad gjorde han då? Han berättade från minnet. Men mannen hade inte starkt minne utan han var... Det han skrev, det var godtagbart. Men det som var från hans minne, det var inte godtagbart. Så den här mannen berättar de här 20 haditherna i böcker. Så när du kommer och ser den här kedjan, då säger de att alla är pålitliga. Och då kommer Bukhari och säger nej. Vi vet att när den här mannen tog de här 20 haditherna, så gjorde han det från personens minne. Så de accepteras inte. Till exempel, det är mycket såna här svåra saker. Eller de tog haditherna från den här mannen när han hade blivit, när han började bli senil. Han började blanda ihop saker och ting. Vem vet det? Det står bara hans namn i kedjan. Du vet inte när, vilket år han berättade haditherna. Men Bukhari och Dharqutni och andra imamer, de vet att det här var när personen började att få dåligt minne till exempel. Och så vidare. Nah, en jätteviktig punkt gällande al-adala, att personen är pålitlig och from. Det finns villkor och det är att personen är muslim. Man accepterar inte hadith från en kafir. Förutom någon som var kafir och sen blev muslim. Han till exempel hörde en hadith när han var kafir och så blev han muslim. Hans hadith accepteras. Ett annat villkor är att personen är baligh. Han är könsmogen. Man tar inte hadith från barn. En 7-åring och så vidare. Inte heller någon som är majnun, någon som är galen. Deras hadither accepteras inte. Men det finns hadither som berättas av sahaba där de berättar något som hände när de var barn. Han berättar som vuxen att profeten sallallahu tog mig och satte mig i hans knä. Det här är godtagbart. Men om man berättar det som barn, då är det inte godtagbart. Och sen att personen inte är en fasik. Han inte är en person som gör stora synder eller ständigt gör små synder. Om en person gör en enda stor synd, zina eller dricker alkohol, så accepteras inte hans hadith. Tills det att han dör. Även om han kan en miljon hadither. Och är i moskén varje dag. Det spelar ingen roll. Han är fasik. Eller han ständigt gör små synder. Då är han också, hans hadith förkastas. Och beviset för den här principen är Allahs uttalande i surat al-Hujurat. Ja ayyuha alladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Och ni som tror, om en syndare kommer till er med en nyhet, så måste ni bekräfta den. Ni måste bekräfta den. Så vi förstår av den här versen att syndarnas nyheter och tal inte accepteras förrän man har bekräftat det. Och vad gäller profetens uttalande, alaihissalatu wassalam, så är det amana. Det är ett ansvar, en skyldighet, att vi är väldigt försiktiga vad gäller de här. Så att vi inte tillskriver honom någonting som inte stämmer. Att personen gör toba, han blir en bra muslim, det är mellan honom och Allah. Allah förlåter vem han vill. Men vi tar inte hadithen från honom. Punkt slut. Och samma sak vad gäller att ljuga. Om personen ljuger, man vet att personen har ljugit en enda gång, hans hadith accepteras inte. En enda gång. Och därför det sägs till och med att den här kända berättelsen att Bukhari kom till en man för att ta hadith. Och han stod och lurade ett djur att han skulle ge djuret mat. Så att djuret skulle komma. Och sen när djuret kom så hade han ingen mat. Så han sa jag ska inte ta hadith från honom. Så gick han. Så de var mycket hårda gällande att ljuga. Det finns någon som har ljugit och någon som är kevab, någon som alltid ljuger. Den som alltid ljuger, det är självklart. Men även den som har ljugit enstaka gånger, hans hadith accepteras inte. Och samma sak, personen som är majhul, som är okänd. Du finner ibland en kedja på hadithen, så står det Imam Shafi'i sa att Abdullah ibn Zaid sa. Men ingen vet vem han är. Då säger vi också att den här hadithen kan vi tyvärr inte acceptera. För vi vet inte vem den här mannen är. Eller, det står ibland Mubham, det står Imam Shafi'i sa, jag hörde en man i Irak säga att Abu Bakr sa något sånt där. En man i Irak, vem är han? Är han trovärdig eller inte trovärdig? Tyvärr, vi kan inte acceptera denna hadith. Det här var gällande personens trovärdighet. Och vad gäller personens precision och hans exakthet, beviset för det är hadithen som vi nämnde där profeten sallallahu alaihi wasallam han sa, må Allah ge ljus i ansiktet till en person som hör en hadith, memorera den och berätta den så som han hörde den. Så som han hörde den. I det här finns det ett bevis på att man måste vara noggrann och precis i det som man berättar. Och vad som går emot det här är att du finner en person som har dåligt minne eller han gör mycket fel. Du finner en hadith som berättas av 20 stycken. Så kommer den här mannen och berättar den på ett annat sätt. Det finns något fel. Och han gör alltid så här i de flesta haditherna. Då ser vi att den här mannen, han har lite svagt minne. Så hans hadither finns det lite frågetecken kring. Okej? Okay. Och man vet att personen är adabit. Han har precision. Genom att han alltid, hans hadith överensstämmer med de andras hadither. För det mesta. Tayyib. Och det här är då en autentisk hadith som uppfyller de här villkoren. Sen det som är mest autentisk är hadither som är mutawatir, som berättas av otroligt många. Otroligt många människor berättar från jättemånga sahaba. Som till exempel hadithen man kadhaba alayhi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Att låt den som ljuger mot mig, profeten sallallahu alaihi wasallam sa, låt den som ljuger mot mig medvetet förbereda sin plats i helvetet. Den här hadithen är berättad från 70 stycken, eller ungefär cirka 70 stycken sahaba. Och de i sin tur har berättat den till kanske hundratals människor från tabi'in, som har berättat den till tusentals människor. Så den här hadithen är utan tvekan, den är helt autentisk. Den är mutawatir. Och sen, det som är mest autentisk är också haditherna som finns i Bukhari och Muslim. Som både finns i Bukhari och Muslim. Och sen de som finns i Bukhari och de som finns i Muslim. Och sen de som uppfyller deras villkor. Och sen de som uppfyller villkoren för en autentisk hadith. Tayyip, vi går vidare till hadith Hassan. Har ni hört talas om hadith Hassan någon gång? Nu säger den här hadithen är Hassan. Har ni gjort det? Vad är då en Hassan? Hassan är exakt som Sahih. Samma fem villkor. Förutom att personens precision är lite svagare. Okej? Kedjan sitter ihop, den är oavbruten. Personen är trovärdig, religiös. Det finns inga motstridelser. Och det finns inga klander eller dåliga, dolda defekter. Men personen hade lite svagt minne. Ibland. Och så vidare. Då blir hadithen Hassan. Okej? Och det kan vara så att många sådana här hadither, många Hassan, tillsammans blir Sahih. Det kallas för Sahih eller Ghairihi. Okej? Och sen går vi vidare till Da'if. Till svag hadith. Och det är en hadith som inte uppfyller de fem nämnda villkoren. Den uppfyller inte de fem nämnda villkoren. Då blir den da'if. Taib, vi kommer till en viktig fråga här. Får man agera på svaga hadither? Va? Någon kommer till dig och säger profeten sallallahu alaihi wasallam, han gjorde till exempel salat och tasbih. Det finns en hadith att han gjorde salat och tasbih. En salat som görs på ett mycket speciellt sätt till exempel. Och hadithen är svag. Får vi då agera på den hadithen? Får vi göra den här bönen? Och den finns bara bekräftad i den här hadithen. Amin. Det får man inte. Det stämmer, det får man inte. För om till exempel det finns en okänd person i kedjan. Eller det finns personen hade mycket svagt minne. Eller kedjan är avbruten. Då säger vi säger inte att profeten sa som inte har sagt det här. Men det är dhann. Det finns en stor chans att han inte har sagt det. Hadithen blir dhann. Det blir, vad säger man? Nej, inte tro, utan det blir man misstänker. Typ. Han kan ha sagt det, han kanske inte har sagt det. Vi vet inte vem den här personen är i kedjan till exempel. Så för att vara på säkra sidan så agerar vi inte på den här hadithen. Och jättemånga av de lärda är på den här åsikten. Man får inte agera på svaga hadithen. Som Bukhari, Muslim, Yahya ibn Ma'in, Abu Zura, Abu Hatim, Abu Sulaiman al-Khattabi, Ibn al-Hazm, Ibn Taymiyyah, Sheikh al-Albani. Och många ulama säger att du får absolut inte agera på svaga hadither. För profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt, den som berättar en hadith från mig och anser den, eller han vet att den är lugn, han är en av de två lugnarna. Om du vet att den här hadithen inte stämmer, så är du en av de två lugnarna. Alltså den som hittar på den, eller den som har då fört den vidare. Och profeten sallallahu alaihi wasallam sa också: "Kafa bil mar'i ithman an yuhaddith aw kafa bil mar'i kadhiban an yuhaddith bi kulli ma sami'." Att vad som räknas som lugn för en person är att han berättar allt som han hör. Och det här är mycket dålig egenskap. Alltså så fort du hör någonting, även för oss, du hör någonting från en människa, så går du och berättar det vidare. Hur många gånger har vi inte hört saker och fört det vidare och sen sa ja, men det stämde inte. Eller? Så ibland man ska ta det lugnt och inte berätta allt som man hör. Tills det att man har bekräftat den här kunskapen. Och även om den stämmer, det kanske inte är kunskap som passar att sprida till alla människor. Och vi nämnde också att hadithen delas upp till maqbul och mardud. Accepterad och förkastad. Och om hadithen är förkastad, hur kan vi då agera på den? Eller hur? Om den faller in under detta namn. Och sen finns det de som säger, men vadå, vi kan praktisera hadithen som är svaga. Och det här leder till mycket dåligt. Det kan leda till bidah. Och att folk lämnar det som är autentiskt och så vidare. Så det som är absolut korrekt och säkrast är att man inte agerar på svaga hadither. Och det finns ulema, och vi måste vara rättvisa att nämna. Det finns ulema, stora ulema, som säger att det är tillåtet att agera på svaga hadither om de handlar om fadail och amal, goda gärningar. De uppmuntrar personen till att göra goda gärningar. Alltså vi baserar inte halal och haram och trosuppfattning på svaga hadither. Men om det kommer en hadith som säger att den som gör si och så, han får så och så mycket belöning, då kan vi acceptera denna hadith. Men de har också villkor att den inte ska vara jättesvag. Och att hadithen har en grund i islam. Alltså man kan referera tillbaka till någon annan grund i islam. Men då säger de andra lärda, men vad då? Om vi kan referera till en annan grund som är autentisk, då behöver inte den här svaga hadithen. Då praktiserar vi den grunden som finns i islam. Och sen har de också sagt ett villkor är att du ska inte tro att den är autentisk, att profeten sallallahu har sagt det här. Så om det är något som du inte tror på, varför ska du agera på det? Det är väldigt motstridigt. Och sen har de också sagt att du, när du agerar på den hadithen så ska du typ inte sprida det bland folk så att folk tror att det är sunna. Och det är också någonting skumt. Antingen är det från islam, då agerar vi på det, eller så är det inte från islam, då agerar vi inte på det. Så den här åsikten är inte korrekt, utan det som är korrekt är att vi inte accepterar svaga hadither. Och vi går vidare till den värsta typen av hadither. Och det är hadithen som kallas för mawdu', makdhub. Påhittade hadither. Lögner. Och det finns tyvärr väldigt många hadither som är påhittade. Och det här är absolut värst. Det värsta som finns. Och som vi sa, profeten alaihissalam, han sa: låt den som hittar på ett uttalande från mig förbereda sin plats i helvetet. Mycket allvarlig synd. Vissa av ulema sa till och med att han blir kafir. Den som ljuger om profeten sallallahu alaihi wasallam. Det finns orsaker till varför folk hittade på hadither. En av orsakerna var att folk sa: okej, här sa profeten så, den som ljuger typ man kedhaba ali mot mig, han får förbereda sin plats i helvetet. Då säger de: nej, men vi ljuger för profeten så, vi ljuger för honom. Vi hittar på hadither så att folk ska dyrka Allah ännu mer. Vi hittar på hadither om Koranen så att folk läser mer Koran. Vi hittar på hadither om bön så att folk ber ännu mer och så vidare. Vi ljuger för honom, inte mot honom. Och det här är batil, inte accepterat. Så får man absolut inte argumentera. Det var några som sa: vi såg att folk slutade, de läste inte så mycket Koran. Så vi hittade på en hel bok med hadither om dygder av vissa verser i Koranen. Att den som läser surat al-Hashr, det kommer 70 000 änglar och de ber om förlåtelse och så. Påhittade hadither. Bara för att folk ska läsa de här surorna. Det är en anledning till att folk har ljugit och hittat på hadither. En annan orsak och anledning är de hycklarna, zanadiqa, som sa, de ljög och sa vi är muslimer och hittade på hadither för att förstöra islam inifrån. För att folk ska börja tveka på islam. Och det här är också något som finns, att folk har hittat på hundratals hadither som inte alls har någon grund i islam. En annan anledning är el-intisar och el-madhab. Att folk vill typ kalla folk till sin metodologi och sin lagskola eller sin trosuppfattning. Som till exempel Shia, Rafida. De förnekar alla våra hadither nästan, förutom de som pratar bra om Ali och Ahlul Bayt. De förnekar alla Bukhari och Muslim och allting. Och de har egna hadithböcker. De har en bok som heter Usul al-Kafi. Tusentals hadither. Som bara är påhittade. Det är bara lugn. Som säger att Abu Bakr och Omar gömde den riktiga Koranen. Och de kom och hittade på en egen Koran och så vidare. Och att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa att Ali ska vara khalifa efter mig. Men de gömde alla de här haditherna och sånt. Allt det här är påhittat. Det är lugn. Bara för att stärka deras ideologi. Eller som sufisterna också hittar på hadither om att de säger till exempel att profeten alaihissalam skapades från ljus och att allting i den här i jorden skapades från hans ljus. Och de säger också laulaka ma khuliqat al-aflak. En hadith som säger: om det inte vore för din skull så skulle Allah inte ha skapat universum eller stjärnorna. Alltså allting finns på grund av Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och det här är saker som inte stämmer. Och vad gäller madhabs också. Det fanns de som var mycket hårda vid sin madhab. Mycket partiska. Det kom en gång en man till en av de här personerna. Förut. Och så sa han att Imam Shafi, han har fått jättemånga följeslagare. Som, alltså det följer många som följer hans madhab. Imam Shafi, rahimahullah. Och då så sa den här mannen. Han ska få se. Jag hörde en man säga. Han hittar på en hadith. Jag hörde en man säga. Som sa att en man sa, som sa att en man sa, som sa att en man sa, som sa att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: det kommer komma en man i min umma, han är värre än Iblis, han heter Muhammad ibn Shafi, eller Muhammad ibn Idris al-Shafi. Och det kommer komma en man i min umma, han är ljuset av den här umman, han heter Abu Hanifa. Så a'udhu billah, kolla hur han bara gjorde, hitta på en hadith för att stärka hans madhab. A'udhu billah. Det finns också en annan orsak var att det fanns någonting förut och det finns också nu, någonting som heter qassas. sagoberättare eller berättare. De går till moskén och så vill de hetsa upp folk eller få folk att gråta och så vidare. Och de berättar massa sagor nästan. Påhittade saker som inte stämmer. Och det var en man, han gick så, han gjorde dit och så han såg en dröm och det kom ormar och hit och dit. Massa påhittade saker bara för att få folk att liksom bli känslomässiga och så vidare. De kallas för qossas. Och de här söker också status. Så de hittar ibland på hadither för att få folks medlidande, eller vad säger man, för att få folk med sig liksom. Tujjar, affärsmän, har också hittat på hadither för att kunna sälja sina varor. Det finns, de sa till exempel, det var en man som sålde, vad heter det? Badinjan, aubergine, de här svarta grönsakerna, eller lila. Så typ, jag vet inte, han sålde dåligt, så han hittade på en hadith. Han sa, profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa, badinjan lima ukilala. Badinjan är vad den äts för. Alltså om du äter den för att bli frisk, du blir frisk. Om du äter den för att bli rik, du blir rik. Audubillah. Det är mycket allvarliga saker. Och ni kommer höra sjuka hadither alltså. Det var också folk som sökte rikedom. De gick till kungarna och så vidare. Och status. Så de hittar på hadither för att göra kungen glad. Eller den här amiren. Och för att få pengar och status och komma närmare den här kungen. Eller folk ville bli kända. Kolla, jag kan så många hadither som ingen annan kan. Så han hittar på hadither. Eller det finns också rasism. Folk hittade på hadither för att, vad kan man liksom säga, för sitt folk. Och de hatar ett annat folk som hittar på hadither mot det här folket. Som det var någon hadith, var det att shaitan pratar persiska. De säger shaitan pratar persiska. Eller det var någon som sa en hadith. Det finns inget värre än den svarta mannen. När han är hungrig så skäl han. Och när han är mätt gör han zina. Audubillah. Kan man hitta på såna här hadith. Och det finns massor, alltså tusentals. Det är bara exempel. Sen finns det folk som har hittat på hadither oavsiktligt. Det var inte meningen. Som till exempel Zuhad. De som var mycket fromma, till exempel, de var i moskén. De brydde sig inte mycket om hadither. De bara dyrkade Allah dag och natt. De här människorna har, vad kan man säga, de har ett gott hjärta. Det kommer någon och berättar någonting. Han bara säger, okej, men det låter bra. Och så berättar han det vidare. Och den han berättade till, han säger, men vadå, den här personen är ju trovärdig. Han har ju aldrig ljugit hela sitt liv. Eller hur? Och på så sätt så kan det ibland spridas falska hadither. Oavsiktligt. Eller att en person har skrivit ner hadither i en bok, som vi sa, och sen förlorar han boken. Den brann upp till exempel. Som det var en man som hette Ibn Lahiyah. Han skrev ner hadither och så brann hans bibliotek upp. Och då började han berätta hadither från hans minne. Så de haditherna accepteras inte. För han gjorde mycket fel när han berättade från sitt minne. Och Imam Malik, han sa, det finns 70 stycken i den här moskén. Alltså i profetens moské. Sallallahu alaihi wasallam. Om de skulle förlitas med statskassan, hela statskassan, då skulle de inte ta ett öre. Men jag tar inte hadith från dem. Varför? För de är inte från folket av hadith. Som vi sa, de dyrkar Allah, de är trovärdiga. Men de sysselsätter sig inte med hadith. De vet inte vem som är trovärdig och vem som inte är trovärdig. Eller ibland också finns det något som heter visdom, hekma. Som till exempel, de säger visdom, den som kan ett folkspråk kommer att klara sig undan deras onda planer. Det här är hekma. Om du kan ett folkspråk så kommer de kommer inte kunna snacka skit om dig bakom ryggen och hitta på någonting om dig. Men det är inte en hadith. Och vissa säger, men vadå, det är bra, Bukhari muslim. Det står i vissa tidningar, men det är fel. Det finns inte Bukhari muslim, det är hekma. Det är vishet. Tayyib, hur kan man veta att en hadith är påhittad? För det första, som de lärda säger. De säger att den som sysselsätter sig med sunna, han är muhaddith. Dag och natt. Bara jobba med sunna. Hadither, kedjor på hadithen. Och han studerar profetens liv, hans sira, allt han har sagt, det som är halal, det som är haram och så vidare. Han kommer att känna till detta. Så om man läser en hadith, då kommer han direkt att veta att det här är någonting skumt med den här hadithen. Det här går emot de andra haditherna och så vidare. Man kan också känna till att en hadith är påhittad genom att en person erkänner. Det var någon som kom och erkände förut. Han sa, jag har hittat på så många hadither. Han gjorde toba, till exempel. Då vet jag att de här haditherna är påhittade. Eller att hadithen har ett mycket svagt språk. Den är löjlig. Att hadithen är löjlig. Som till exempel en hadith som är påhittad som säger, det finns fyra som aldrig får nog av fyra. Kvinnor får inte nog av män. Jorden får inte nog av regn. Ögat får inte nog av att kolla och örat får inte nog av att lyssna. Vad är det för hadith? Vad har den för färg då? Den har ingen färg, eller? Det här är omöjligt att profeten sa som Salasem ska ha sagt. Eller? Eller att hadithen går emot en grund i islam. Som finns i Koranen och i Sunna. Som till exempel tawhid. Tawhid är en grund i islam. Vi får bara dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Så kommer en hadith som säger att om någon av er tror gott om en sten, att den kommer att gynna honom, så kommer Allah att göra så att stenen gynnar honom. Det går emot tawhiderna. Att om du förlitar dig på en sten så kommer den att gynna dig. Det går emot tawhid, eller? Eller att hadithen går emot intellektet. Och då menar vi ett korrekt intellekt. Det är helt alltså löjligt absurt. Som till exempel en hadith som säger att när Noah var på arken, alaihissalam, så åkte den till Mekka och åkte runt Kaaba 7 varv och så gjorde den salah bakom Maqam Ibrahim. Båten åkte till Mekka, gjorde tawaf 7 gånger och gjorde salah bakom Maqam Ibrahim. Är det någonting som man kan tro på? Nej. Eller det finns berättelser om en man som heter Auj bin Noah. De sa att den här mannen, han var en jätte. Han levde efter Adam, alaihissalam. Eller efter Noah. Efter Adam. Han var en jätte. Han var så lång att han tog upp valar och stekte dem mot solen. Vad är det här för hadith? Och när syndafloden kom, på Noahs tid, så kom den upp till hans knän eller sånt. Det är såna här löjliga saker som man vet riktigt att det här är påhittat. Eller att hadithen går emot verkliga fakta. Eller vad säger man? Tarikh. Historien. Som till exempel att profeten Salasalam skulle ha gått in, det finns en hadith som säger att han gick in i hammam, i bastu. Men då säger ulema, det är välkänt att det fanns ingen bastu på arabiska halvön där han bodde, fram till alltså efter att han dog. Så det är omöjligt att det här kan vara autentiskt, att det här ska ha skett. Eller hadithen kommer och talar om någon stor händelse, någon jättestor händelse. Och det berättas bara från en enda person. Som till exempel, de säger när Ali, radiallahu anhu, gjorde salat al-asr, så gick solen tillbaka. Alltså istället för att gå ner så gick den upp. Och alla människor såg det här. Säger han som berättar det här. Tajma, om alla människor såg det här, varför är det bara berättat från en enda människa? En sån stor händelse att solen gick åt andra hållet. Förstår ni? Då vet jag direkt att det här är någonting påhittat. Eller som Shia säger, de säger att profeten Salasalam, han sa till folk att efter mig så ska Ali vara khalifa. Inte Abu Bakr Umar, utan Ali ska vara khalifa. Okej, hur kan det komma sig att han har sagt det här, men ingen har fört det vidare? Ingen sahabi har berättat det. 100 000 sahabi ungefär, ingen har berättat den här hadithen. Det är omöjligt, eller hur? Eller, det här är också en jätteviktig punkt. Att hadithen har ett jättestort straff för en liten gärning. Som till exempel hadithen. Att den som äter vitlök på fredag natt kommer att kastas i helvetet i 70 år. Den som äter vitlök på fredag natt kommer att kastas i helvetet i 70 år. Vad är det här för någonting? 70 år i helvetet för att du äter vitlök. Eller att hadithen har otroligt mycket belöning för en liten gärning. Som det finns en påhittad hadith som säger att den som ber salat al-duha, en bön man ber på morgonen, sio så många raka, ett visst antal, kommer att få belöningen av 70 profeter. Kommer få belöningen av 70 profeter. Och Ibn al-Qayyim, han sa, han har en fin fotnot till den här hadithen, han sa Det är som att den här lugnaren, eller den här vidriga lugnaren, inte vet att om någon annan är en profet, om han ber hela sitt liv, om han ber så länge som Noah levde, så kommer han inte få belöningen av en profet. Hur kan han då få belöningen av 70 profeter för att be några böner? Det är helt ologiskt. Och generellt, om ni hör en hadith som säger att den som säger det här ordet, han får så många miljoner hasanat. Ordet miljoner har inte nämnts i någon hadith nästan. Det finns en enda hadith vad jag vet. Och det är hadithen som man säger när man går in i suq, i marknaden. Den säger man får 1000 hasanat och så vidare. Eller miljoner. Och den hadithen finns det lite olika åsikter om. Är den autentisk eller inte? Men alla andra hadither som pratar om miljoner och miljarder hasanat och så vidare, de är svaga. Generellt alltså. Om du hör om otroligt mycket belöning för lite gärning, så vet att den är svag. Att den som säger ett ord, han får gå till paradiset och så vidare. Utan generellt, dessa hadither är påhittade. Okay? Förutom det finns hadither om la ilaha illallah och så vidare, som är autentiska. Men en generell princip är att om det är lite gärning och otroligt mycket belöning, så är hadithen påhittad. Eller lite, en liten synd och otroligt mycket straff, så är den påhittad. Och en annan sak är att vi nämnde till exempel ulema hade studenter, Imam Shafi'i, Imam Malik hade studenter till exempel. Och berättade hans måta, hans bok till 80 stycken av hans studenter som har fört den vidare. Om det kommer en man och säger, jag hörde Imam Malik säga, och så nämner han en jätteviktig hadith som talar om en grund i islam, något halal eller haram. Och ingen annan har berättat den. Och det finns inte i någon bok. Då kan du också börja tveka på den här hadithen. Men det här kanske inte är för oss att döma, utan det är för ulema att veta vem som är påhittad och inte påhittad. Och ingen ska här tro att det finns påhittade hadither i Bukhari eller Muslim eller någonting. Utan alhamdulillah, ulema, de har klargjort vilka hadither som är påhittade och vilka som inte är påhittade. Och det här finns i böcker. Så man måste gå tillbaka till de här böckerna och de här lärda människorna för att veta vilken hadith som är påhittad eller inte. Men om någon säger någonting till dig, han säger, ja, den som går fisabilillah, varje steg han tar, han får 70 miljoner hasanat. Jag hörde någon säga så. Den som går med Jamaat Tablir, varje steg han tar, han får 70 miljoner hasanat. Då kan du säga till den här personen, jag har aldrig läst den här hadithen, vart finns det någonstans? Det är hans skyldighet att bevisa att det här är autentiskt. Som profeten sa, al-salam, al-bayyinatu al-mudda'i. Den som påstår någonting, det är han som ska bevisa det. Det är en generell princip i islam. Inte du som ska motbevisa att han har fel. Eller hur? Han kanske säger, men vadå, bevisa att det är fel? Du säger nej. Det är du som ska bevisa att det är rätt. Det är en princip i islam. Så du har alltid rätt att säga, vart finns den här hadithen? Vem säger att den är autentisk? Och så vidare. Okej? Okay? Tayyip, får man berätta påhittade hadither till folk? Får du berätta påhittade hadither? Ja, nej, du får inte berätta.
Det beror på vilken mer. Om du vill säga att den är påhittad.
Nej, om du vill säga att den är påhittad, så får du göra det. Du får säga att det finns en påhittad hadith som säger si och så. Men inte som ett bevis eller för att uppmuntra folk att göra goda gärningar. Tayyib, det finns en annan typ av hadith som heter hadith Qudsi. Och hadith Qudsi betyder att den har en berättarkedja som går tillbaka till profeten a.s. och där han säger att Allah säger. Som hadith, vem är det, Abu Dharr, säger att profeten sa a.s. att Allah sa inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama. Sannoliken så har jag gjort förtryck, förbjudet för mig själv, och jag har förbjudit er bland er. Till slutet av hadithen. Okay? Det är en hadith Qudsi som går tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Och hadith Qudsi måste man också kolla kedjan på. Okay? Man måste också kolla att den har en autentisk berättarkedja. Tayyib, vi går vidare och pratar lite grann om några kända hadithböcker. De kändaste hadithböckerna kallas för Qutub al-Sitta. De sex hadithböckerna. Och det är Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, An-Nasa'i och Ibn Majah. Vi kommer kortfattat nämna de här sex böckerna inshallah. Den mest autentiska boken efter Koranen, det är Sahih Bukhari. Hela umman är överens om att det som står i den här boken, det är autentiskt, det är accepterat. Den mest autentiska boken efter Koranen är Sahih Bukhari. Vissa av ulema säger att det finns två hadith eller någonting som det har skett ett fel i någonstans. Som att profeten sallallahu alaihi wasallam skulle ha gift sig när han var i Mekka under Hajj och så vidare. Det som är mer korrekt är att han gifte sig efter Hajj. Men det är två små fel och det skadar inte denna bok. Så generellt, allt i Bukhari är autentiskt. Och författaren, han heter Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughira i al-Bukhari. Och han kallas också för Amir al-Mu'minin fil hadith. Han föddes 194 hijri och han dog 257 hijri. Boken heter Al-Jami' al-Sahih al-Musnad min hadith Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi wa ayamihi. Den heter Al-Jami' al-Sahih, den autentiska samlade boken som är musnad, som har en kedja som handlar om profetens hadither, hans sunna och hans liv. Okay? Och vissa lägger också till i namnet att den är förkortad, al-Mukhtasar. Haditherna i den är 7275. Och det är de haditherna som repeteras. För han nämner ofta hadither på många ställen. Som till exempel innamal a'malu binniyat, att gärningarna baseras på ens avsikt, berättas på jättemånga ställen i boken. För den har med så många kapitel att göra. Eller hur? Den har med salah att göra, den har med hajj att göra, den har med zakat att göra. Den har med allting att göra, den här hadithen. Så han nämner den ibland på olika kapitel. Men om man tar bort alla haditherna som repeteras, så är det 2606 hadither i Bukhari. Och sen nämner han också uttalanden från sahaba. Och han nämner också ulemas åsikter. Och en jätteviktig sak med Bukhari, för de som vill läsa Bukhari, är att hans fiqh, hans förståelse, finns i at-tabwib, namnet på alla kapitel. Okay. Han nämner namnet på ett kapitel och så nämner han en hadith. Då kan du förstå av den här hadithen att det, och den här rubriken, att det här är hans åsikt. Det här är Imam Bukharis åsikt. Som till exempel då han sa al-ilm qabla al-qawl wal-amal, att man måste ha kunskap innan det att man agerar. Och beviset är Allahs uttalande fa'lam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik. Vet att det inte finns någon gud förutom Allah och be sen om förlåtelse för dina synder. Så Allah började med kunskap innan tal och handling, till exempel. Okay? Och han nämner också ofta verser i hans kapitel. Och så förklarar han de här verserna i Koranen. Så det finns jättemånga nyttor i Bukhari. Det handlar inte bara om hadither. Och det tog honom jättemånga år att skriva den här boken. Och den har mer än 80 förklaringar som finns idag. Sahih Bukhari har mer än 80 stycken förklaringar. Och den kändaste av dem är då Fethul Bari, Ibn Hajars förklaring på Sahih Bukhari. Och det finns även många andra kända förklaringar. Imam Bukhari är mycket unik. Han växte upp som föräldralös med hans mamma och reste runt till olika länder och började att studera när han var 11 år gammal. Och det sades att han memorerade Ibn Mubaraks böcker när han var ett barn. Alltså när han fortfarande var väldigt ung memorerade han Ibn Mubaraks böcker. Och det sades att han började att berätta hadither och skriva ner böcker innan det att han ens fick hår i ansiktet. Alltså när han var väldigt ung så hade han redan fått mycket hög status. Och han hade mycket zaka, han var mycket smart. Och folk märkte det på honom. Och mycket religiös och from. Och han tog kunskap från mer än 1000 stycken lärda. Och det sades, han sade att han memorerade 100 000 autentiska hadither. Och 200 000 svaga hadither. Så han kunde då cirka 300 000 hadither. Och ändå så valde han ut hur många, 2600 ungefär till hans sahih. Vilket bevisar att han verkligen ville välja ut dem. Bästa och mest autentiska haditherna som han kunde. Och det finns många fina berättelser om Imam Bukharis minne. Till exempel när han var ung, jag tror han var 15 år och studerade hos de lärda, så satt folk och skrev hadither. Hans kollegor satt och skrev hadither och han skrev inte. Han bara satt och lyssnade. Så de klagade ofta på honom. Så vad skriver du inte för? Och han sa, nu räcker det. Sluta klaga. Vad har ni för problem? Hämta era böcker. Och så läste han upp 15 000 hadither, exakt som det stod i deras böcker, från hans minne. Och det var till och med så, de sa att vi rättade våra böcker efter hans minne. Så, och det här är inte bara 15 000 hadither, utan 15 000 hadither med kedja också. Mycket, mycket otroligt minne. Och de kom också en annan gång för att pröva honom. Sätta honom på prov. Och de nämnde massa hadither och blandade ihop kedjorna. På haditherna, autentiska kedjor och blandade ihop dem. Han sa, de här känner jag. Efter varje hadith sa han, den här vet jag inte. Den här känner jag inte till. Den har jag aldrig hört. Och sen när de var färdiga då sa han, men jag har hört samma hadith från han, från han, från han, från han. Och sen nämnde han kedjorna. Och korrigerade allt som de sa från hans minne. Så han var mycket, och det är bara några berättelser. Så, som Imam Dhahabi säger, har en hel bok om Al-Bukhari och hans liv. Och det finns många fina saker som man kan gå tillbaka och läsa gällande Imam Al-Bukhari, rahimahullah. Och sen efter Imam Bukhari så kommer Sahih Muslim, som är skriven av Abu al-Hussein, Muslim ibn Hajjaj bin Muslim Al-Qushari och An-Nisaburi. Och det är en annan fin sak, det är att många av de här imamerna, de var inte ens araber. Var ligger Bukhari någonstans? Ja? Uzbekistan ungefär. Och Neysabur ligger också där någonstans. Och Tirmidhi som vi kommer nämna, han kom från Iran. Och så vidare. Så sen fanns det då Sahih Muslim som vi sa. Och Imam Muslim, han föddes 204 hijri och dog 261. Och i den boken finns det mer än 12 000 hadither. Men han repeterar också haditherna. Och om man tar bort dem som repeteras så är det cirka 4 000 hadither. Sen kommer Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, som skrevs av Abu Dawud, Suleiman ibn al-Ash'ath al-Sijistani. Och Sijistan ligger också vid Iran. Och han var en student till Imam Ahmed i mer än 20 år. Och skrev då den här boken baserat på kapitel. Och den handlar mest om fiqh, ahkam, halal och haram och så vidare. Men den handlar också om andra saker. Som han har till exempel kitab sunna i hans sahih, i hans sunna. Kapitlet om att hålla fast vid sunna. Och så nämner han hadither där. Och den här boken är också förkortad. Alla de här böckerna är förkortade. Det är cirka 5000 hadither. Men de kunde hundratusentals hadither. Men de valde det bästa och mest autentiska. Och sen kommer Tirmidhi. Som heter Abu Isa Muhammad ibn Isa al-Tirmidhi. Som dog, föddes 209 och dog 279. Och föddes då i Iran. Och han är en av Bukharis studenter. Och hans bok är väldigt unik. För han nämner inte bara hadither. Han nämner kapitel. Och så nämner han om hadithen är svag eller inte. Det här finns nästan bara i hans böcker. Han säger efter varje hadith, den här hadithen är sahih, Hassan sahih och så vidare. Och det här är en väldigt bra sak som särskiljer Tirmidhi. Och han nämner också att det här är den åsikten som de flesta av de lärda hade, till exempel. Och så nämner han ibland också att den här hadithen, samma hadith har berättats från Abu Huraira, Jabir, Aisha och så vidare. Och han nämner också vad de lärda hade för åsikter gällande det som han nämner. Som till exempel, han säger kapitel att stryka över strumporna och skorna. Och han sa strumpor, inte skinnstrumpor. Kapitel att stryka över strumporna och skorna. Och så nämner han hadith Mughira ibn Shu'ba att profeten sallallahu alaihi wasallam strök över sina strumpor och sina skor. Och så säger han den här hadithen, den är sahih, Hassan sahih, den är autentisk. Och så nämner han att det här är åsikten av Shafi'i och Ahmed och så vidare och vissa andra ulema. Och så nämner han också en annan berättelse från Abu Hanifa. Att innan han dog på dödsbädden så gjorde han wudu och sa hämta vatten. Och så gjorde han wudu och strök över sina strumpor. Och de sa, men så här har du aldrig gjort förut. För han var ju känd för att han var på åsikten att det måste vara skinnstrumpor. Så gjorde han det i alla fall. Fast den berättelsen finns det lite svagheter i. Men i alla fall, hadithen i sig själv räcker. Han säger då att profeten, sallallahu alaihi wasallam, strök över strumporna och säger att hadithen är autentisk. Okay? Och som Ibn al-Qudama sa, det här har berättats för många av sahaba autentiskt, och det har inte berättats motsatsen för någon av sahaba, att man inte får stryka över vanliga strumpor, att det måste vara skinnstrumpor och sånt. Det här är ingenting som sahaba har sagt, utan Anas och Ali och Ibn Mas'ud och många sahaba, det är autentiskt att de strök över sina vanliga strumpor. Det är bara ett exempel. Och sen kommer Sunan al-Nasa'i, och han heter Abu Abdurrahman Ahmed ibn Shu'aib al-Nasa'i. Han föddes 210 och dog 303. Och sen kommer Ibn Majah, sist av dem alla, Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid ibn Majah, som föddes 209 och dog 275. Han är också då en av de här sex kända hadithböckerna. Men det finns många, många hadithböcker, hundratals hadithböcker, som Musnad Imam Ahmed, som innehåller 27 000 hadither ungefär. Och sen Darimi, Muwatta ibn Malik, Sahih ibn Hibban, Sahih ibn Khuzayma, Al-Hakim, Abu Ya'la, Al-Humaydi och så vidare. Det är några av de hadithböckerna som finns. Och vi ska bara avsluta med en viktig sak. Alla kan ju inte studera hadith och sätta sig och veta att den här kedjan är autentisk och inte autentisk. Så hur ska vi göra? Hur ska vi komma fram till att den här hadithen är autentisk eller inte? Vad säger ni? Va? Man vänder sig till ulema. Alltså personligen eller till böcker? Böcker, nej. Och man kan personligen också. Till exempel hur? Nej, men till exempel om du en bok. Du har en hadith om wudu. Hur skulle du veta att den är sahih eller inte? Det står Abu Dawud. Hur skulle du veta att den är sahih eller inte? Ja. Va? Ta'liq. Fotnoter. Nej.
Också om det är en alim som har skrivit boken.
Men det räcker inte. Det räcker inte med att en alim har skrivit boken. Ibn Taymiyyah har böcker med svaga hadith. Och det står inte att den är svag. I alla fall för det mesta nu. De flesta böckerna, de är checkade. De har en tahqiq. Och längst ner i fotnoten står det den här hadithen, källan, och den är sahih eller inte. Den är autentisk eller inte. Så, alhamdulillah, vi har ulema som har tjänat den här sunnan. Och de har jobbat hela sitt liv med den här sunnan. Och de har gett sin dom gällande hadither. Okej? Okay? Till exempel Bukhari. Han har många hadither utanför hans sahih. Som till exempel Tirmidhi säger att den här hadithen säger Bukhari att den är autentisk. Du vet att Bukhari har sagt att den är autentisk. Det accepterar vi. Muslim säger att den är autentisk. Darqutni säger att den är autentisk. Tirmidhi, som vi sa, han nämner i hans bok. Den är autentisk eller inte. Det accepteras också. Al-Hakim. Och sen går man vidare. Till exempel en av de stora ulema som har gett sin dom gällande många hadither är Ibn Hajar al-Asqalani. Han har också dömt jättemånga hadither, som i hans bok Bulugh al-Maram. Han nämner hadithen, så säger han den är hasan, den är sahih, den är da'if och så vidare. Al-Iraqi, och sen Ibn Taymiyyah har också dömt många hadither. Och i våran tid finns det också många lärda som har sysselsatt sig med hadith. Och den kändaste är Sheikh al-Albani, rahimahullah. Sheikh bin Baz, rahimahullah, var också en muhaddith. Det är många som inte vet det. Sheikh Muqbil, Sheikh Ahmed Shakir. Det finns många lärda idag som också har gått igenom böcker och sagt om hadithen är autentisk eller inte. Så vi refererar tillbaka till dessa lärda för det mesta. Och vi litar på dem i det som de säger gällande hadithen. Men om man har kunskapen om hadith, man har studerat hadith och kan sätta sig in i hadith mera, så är det bra att man går tillbaka till källorna och försöker själv komma fram till om hadithen är autentisk eller inte. Men det kan vara väldigt svårt för oss här, då vi inte har böcker, källor, vi har inte heller studerat den här kunskapen. Och vi avrundar här. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.